Kapitel 22. Beten i nätet. Ninive tyckte sig skymta en lång man med rödaktigt hår och vid brun mantel en god bit bort på den solbelysta gatan. Men när hon vände sig åt det hållet för att kika under det vida brättet på den blå stråhatt som hon hade fått av Eileen, hade en oxkärra redan hunnit dundra in mellan dem. När kärran vinglade vidare var mannen försvunnen. Hon var nästan säker på att hon hade sett ett flöjtfodral på hans rygg, och kläderna var inte från Cheer, så mycket var säkert. Det kan inte ha varit Rand. Att jag drömmer om honom hela tiden behöver inte innebära att han ska komma hit, ända från Elmoth-slätten. En man skyndade förbi med en korg på ryggen, och ur korgen stack ett dussin stora, halvmåneformade fiskstjärtar upp. Plötsligt snubblade han omkull och de silverglänsande fiskarna for iväg över hans huvud. Mannen landade på alla fyra i leran och såg storrökt på fiskarna som hade fallit ur korgen. Allihop stod rakt upp i leran, långa, glänsande, med huvudet nedåt, ordnade i en perfekt cirkel. Till och med några av de förbipasserande gapade stort vid denna märkliga syn. Mannen kom långsamt på fötter. Det verkade inte som om han la märke till leran på sina kläder. Han lyfte korgen från ryggen och började samla ihop fiskarna igen, allt medan han skakade på huvudet och muttrade för sig själv. Ninive blinkade, men sen var hon tvungen att återgå till sitt ärende. Hon vände sig mot slaktaren som stod i dörröppningen till sin butik. En tölp och en rövare, ansåg Ninive. Bakom honom hängde blodiga köttstycken på krokar. Hon ryckte sig i flätan och fixerade mannen med blicken. Nåväl, sa hon vasst. Jag tar den, men om jag måste betala så mycket för en så dålig bit tänker jag sannligen inte komma igen. Han ryckte på axlarna, tog emot hennes mynt och slog in den fettsprängda lammsteken i en tygbit som hon tagit fram ur sin korg. Hon blängde ilsket på honom medan hon stoppade den inslagna köttbiten i korgen, men han lät sig inte bekomma. Ninive vände på klacken för att skrida därifrån, men var nära att falla omkull. Hon hade fortfarande inte vant sig vid dessa träbottnar. De fastnade hela tiden i leran och hon kunde inte begripa hur folk bar sig åt för att kunna gå så obesvärat med dem. Hon hoppades att solen snart skulle få gatorna att torka, men hade en känsla av att lervällingen var ett mer eller mindre permanent inslag på Måls gator. Med försiktiga steg vandrade hon tillbaka till Eilwins hus, muttrande för sig själv. Priserna var hutlösa, kvaliteten var usel, och ändå var det nästan ingen som brydde sig om det, vare sig de som sålde varorna eller de som köpte dem. Det var en lättnad att passera en kvinna som skrek åt en butiksägare medan hon viftade med en illa tilltygad rödgul frukt. Ninive visste inte vad det var för någonting. Det fanns gott om både frukter och grönsaker här som hon aldrig hade hört talas om. I vardera handen, allt medan hon ropade åt alla som hörde att komma och titta vad denne man sålde för avskräde. Butiksägaren bara tittade på henne med trött blick och brydde sig inte ens om att säga emot. Det fanns vissa skäl till de höga priserna, det visste hon. Elaine hade förklarat hur råttor hade ätit upp spannmålen i magasinen för att det inte fanns någon i Carhain som kunde köpa den. Och att spannmålshandeln med Carhain hade varit mycket viktig sedan elkriget. Men att alla verkade redo att lägga sig ner och dö fanns det inget skäl för. I Trufloden hade hon sett skördar ödeläggas av hagel, sett grödor bli uppätna av gräshoppor, sett fåren dö i svartsot och tobaken förstöras av bladröta så att det inte fanns någonting att sälja till köpmännen när de kom från Berlon. Hon mindes 2 år i rad då det inte hade funnits mycket att äta annat än betsoppa och gamla korngryn, och då jägarna hade haft tur om de fått med sig en mager kaninstackare hem. Men efter motgångarna tog sig folket i Trufloden alltid på fötter igen och tog nya tag. Här hade det bara varit ett dåligt år, och både fisket och resten av handeln verkade blomstra. Hon hade inget tålamod till övers för dem. Det som bekymrade henne var att hon visste att hon borde ha lite tålamod. Det var ett märkvärdigt folk med märkvärdiga seder. Och sånt som hon uppfattade som kryperi och fjäsk var för dem den naturligaste sak i världen. Och det gällde även Eileen och Sandra. En liten gnutta tålamod borde hon kunna åstadkomma. Och om jag ska ha tålamod med dem, varför inte med Egwin? Den tanken sköt hon undan. Flickan uppförde sig förfärligt, fräste åt de enklaste saker, käftade emot fullkomligt rimliga förslag. Även om det var fullständigt uppenbart hur de borde göra, ville Egwin bli övertalad. Ninni var inte van vid att behöva övertala folk, särskilt inte någon som hon hade bytt lindor på en gång i tiden. Att hon bara var 7 år äldre än Egwin hörde inte dit. Det är hennes mardrömmar, tänkte hon. Jag begriper inte vad de kan betyda. Och nu har jag och Elaine också börjat drömma dem. Och det begriper jag inte heller. Och Chandler vill inget säga, utom att han fortfarande letar. Och jag känner mig så vanmäktig att jag skulle vilja spotta åt allt sammans. Hon drog sig så hårt i flätan att det gjorde ont. Hon hade åtminstone lyckats övertala Egwin att inte använda Tear and Grillen igen. Att lägga tillbaka den i bältesväskan istället för att alltid bära den närmast huden. Om svarta Aya var i Tell Aaron Reard. Det var en möjlighet som hon inte ville tänka på. Vi ska hitta dem. Jag ska nog få tag på dem, muttrade hon. Försöka sälja mig som ett får, jaga mig som ett djur. Den här gången är jag jägaren, inte kaninen. Och den där Moraine. Om bara inte hon hade kommit till Eamons Wall, då skulle jag själv ha kunnat lära Egwin tillräckligt. Och Rand, jag skulle ha gjort någonting. Egentligen visste hon att det inte var sant, men det hjälpte inte. Det gjorde det bara ännu värre. Hon hatade Moraine nästan lika mycket som hon hatade Leandrin och svarta Aya. Kanske lika mycket som hon hatade Shonshan. Hon rundade ett hörn och var nära att törna in i Julian Sander, som dock räddade sig genom att hoppa ur vägen. Trots att han var van vid träbottnarna höll han på att snubbla på dem, och det var bara staven som hindrade honom från att falla raklång i lervällingen. Det ljusa gräsliknande träet hette bambu, visste hon nu, och det var starkare än det såg ut. Fröken Merriam, sa Sander när han återfått balansen. Jag letade efter er. Han log ett nervöst, hastigt leende. Är ni arg? Varför tittar ni så ilsket på mig? Hon tvingade bort den vredgade minen. Det var inte er jag var arg på, mäster Sander. Slaktaren. Det spelar ingen roll. Varför letar ni efter mig? Hon flämtade till. Har ni hittat dem? Han tittade omkring sig som om han trodde att någon förbipasserande skulle försöka tjuvlyssna. Ja, ni måste följa med mig tillbaka. De andra väntar. Era vänner och Morgana. Varför är ni så orolig? Ni lät dem väl inte upptäcka er, sa hon vast. Vad är det som har skrämt er? Nej, fröken Merriam. Jag har inte avslöjat mig. Han flackade med blicken igen och kom närmare. Hans röst var bara en låg, intensiv viskning. Dessa kvinnor som ni letar efter, de är i klippan, som gäster till en av storfurstarna, storfurst Samon. Varför sa ni att de var tjuvar? Storfurst Samon, nästan pep han. Svettpärlor blänkte på hans panna. Inne i klippan, tillsammans med en av storfurstarna. Ljus, hur ska vi nu kunna komma åt dem? Hon lyckades undertrycka sin otålighet. Lugn nu, sa hon vänligt. Lugn, mäster Sander. Vi kan förklara allt sammans. Det hoppas jag att vi kan. Ljus, om han går till klippan och talar om för storfursten att vi letar efter dem. Kom nu med till Morgernas hus. Joycelyn och Carilla och jag ska förklara allt sammans för er. Det lovar jag. Kom nu. Han nickade kort, besvärat, och gick vid hennes sida. Han gick inte snabbare än att hon kunde hålla jämna steg i sina träbottnar, men såg ut som om han helst ville springa. När de kom till den visa kvinnans hus skyndade sig Ninni runt till baksidan. Vad hon hade sett användes aldrig huvudingången, inte ens av Morgana själv. Nu stod hästarna bundna vid ett bamburäcke på betryggande avstånd från både fikon och grönsaker. Deras grimmor och sadlar låg inne i huset. För en gång skulle stannade hon inte för att klappa Gaydin på mulen och säga att han var en fin pojke, mycket bättre än sin namne. Sander stannade för att skrapa leran från träbottnarna med staven, men Ninive skyndade sig in genom köksingången. Eileen satt mitt på golvet på en av köksstolarna, med armarna längs sidorna. Hennes ögon var uppspärrade i skräck och vrede, och hon kämpade förtvivlat utan att kunna röra en muskel. Ninni behövde inte känna kraften i luften för att förstå vad som hade hänt. Ljus, de har hittat oss. Bränner dig, Sandra. Raseriet steg upp inom henne och sköljde bort de murar som annars höll henne skild från kraften. Och medan korgen föll från hennes händer blev hon den vita blomman på en slånbuske och öppnade sig för att ta in Shaidar. Öppnade sig. Sen var det som om hon stött emot ännu en mur. En mur av genomskinlig kristall. Hon kunde känna urkällan, men muren skilde henne från allt utom en oändlig hunger efter att bli uppfylld av kraften. Korgen slog i golvet. Dörren bakom henne öppnades och Leandrin steg in. Efter henne kom en svarthårig kvinna med en vit strimma över vänstra örat. De hade på sig långa färggranna sidenklänningar som lämnade axlarna bara och omgavs av Shaidars glöd. Leandrin rätade till den röda klänningen och log med sin putiga rosenknoppsmun. Det dockaktiga ansiktet var fyllt av munterhet. Där ser du, vildbrukare, började hon. Du kan inte... Ninive slog henne rakt på munnen med all sin kraft. Ljus, jag måste komma härifrån. Hon gav även Rihanna ett hårt slag och den svarthåriga kvinnan föll på sin sidenklädda bak med ett stön. De måste ha fått tag på de andra. Men om jag kommer ut genom dörren, om jag kan komma så långt bort att de inte förmår att skärma av mig, då kan jag göra någonting åt det. Hon gav Leandrin en hård knuff, föste bort henne från dörren. Låt mig bara komma ut ur avskärmningen så ska jag... Plötsligt var det som om käppar och knytnävar haglade över henne från alla håll. En rännil av blod rann från Leandrins hopknipta läppar. Rihannas svarta hår var lika tilltuffsat som den gröna klänningen och ingen av dem lyfte ett finger. Men Ninive kände flödet av luft kring sig, lika starkt som hon kände själva slagen. Hon fortsatte att kämpa för att nå dörren, men insåg att hon hade fallit ner på knä och de osynliga slagen ville inte upphöra. Det var som om påkar och knutna händer bultade henne i ryggen och magen, huvudet och höfterna, brösten, benen, armarna. Hon föll på sidan med ett gnällande och rullade ihop sig till en boll för att försöka värja sig. Åh ljus, jag försökte. Egwen, Elaine, jag försökte. Jag tänker inte skrika. Bränn er. Ni kan bulta mig till döds, men jag skriker inte. Slagen upphörde, men Ninive kunde inte sluta darra. Hela hon kändes sönderslagen, mörbultad. Bredvid henne satt Leandrin på huk med armarna om knäna. Det frasade av sidan mot sidan. Hon hade torkat blodet från sin läpp. De mörka ögonen var hårda, kalla. Och nu syntes ingen munterhet där. Du är kanske för dum för att begripa när du är besegrad, vildbrukare. Du kämpade nästan lika vilt som den andra dåraktiga flickan. Egwen, hon blev nästan galen. Ni måste alla lära er underkastelse. Ja, ni ska lära er det. Ninive rös och sträckte sig ånyo efter Shaidar. Hon hade inget egentligt hopp om att nå fram, men hon måste göra någonting. Hon kämpade sig genom smärtan, sträckte ut sina sinnen och mötte den osynliga muren. Munterheten hade kommit tillbaka i Leandrins ögon. Den grymma glädjen hos ett elakt barn som drar av vingarna på en fluga. Den här har vi i varje fall ingen nytta av, sa Rihanna, som stod bredvid Alwyn. Jag låter hennes hjärta stanna. Alwyns ögon trängde nästan ur sina hålor. Nej. Leandrins korta, honungsblonda flätor flög när hon hastigt svängde runt med huvudet. Du är alltid för snabb att döda, och det är endast den store fursten som kan dra nytta av de döda. Hon log mot kvinnan som satt fjättrad vid sin stol med osynliga bojor. Du såg soldaterna som kom hit med oss, kvinna. Du vet vem som väntar på oss i klippan. Storfurst Samon blir inte glad om du berättar någonting om det som har skett här i huset idag. Om du är tyst ska du få leva och kanske tjäna honom igen en dag. Om du yppar någonting kommer du bara att kunna tjäna mörkrets herre i gravens djup. Vilket väljer du? Med ens kunde Erloin röra på huvudet. Hon skakade de grå lockarna och öppnade munnen. Ja, jag ska tiga, sa hon motfällt och gav Ninive en skamsen blick. Vad skulle det tjäna till att tala? En storfurste skulle kunna få mig halshuggen bara genom att lyfta på ögonbrynet. Hur skulle jag kunna hjälpa dig, flicka? Hur? Det gör ingenting, sa Ninive trött. Vem skulle hon kunna berätta det för? Det enda hon kan göra är att bli dödad. Jag vet att du skulle hjälpa oss om du kunde. Rihanna kastade tillbaka huvudet och skrattade. Erloin sjönk ihop, befriad. Men hon satt kvar och stirrade ner på sina händer. Leandrin och Rihanna drog Ninni på fötter och knuffade henne mot dörren på husets framsida. Ställer du till med mer besvär för oss, sa den svarthåriga kvinnan kallt, så ska jag se till att du drar av dig ditt eget skinn och dansar för oss i bara benknotorna. Ninni var nära att brista i skratt. Vad skulle jag kunna ställa till med? Hon var avskärmad från urkällan. Hennes blåmärken värkte så att hon knappt kunde stå upp. De skulle kunna kväsa henne lika lätt som ett argt barn, vad hon än gjorde nu. Men svullnaderna går ner, bränner, och så småningom begår ni säkert ett misstag, och när ni gör det. Det fanns andra människor i det främre rummet. Två av dem var storvuxna soldater i runda hjälmar med brätten och med blanka harnesk över sina puffärmade röda rockar. Svettdroppar glänste på männens pannor och med sina uppspärrade ögon såg de ut att vara lika rädda som Ninive. Amiko Nagoyin var där, slank och vacker, med lång smäckerhals och blek hy. Hon såg oskuldsfull ut, som en flicka på en blomsteräng. Joya Byers ansikte såg vänligt ut, trots att det hade det lugn och den släthet som präglade alla kvinnor som arbetat länge med kraften. Hon såg välkomnande ut, nästan som en godmodig mormor, även om åldern vare sig hade gjort håret grått eller fått huden att rynkas. De grå ögonen fick Ninive mer att tänka på sagans styvmor, hon som mördar sin mans barn från första äktenskapet. Runt båda kvinnorna stod kraftens strålkrans. Mellan de två svarta systrarna stod Elaine med blått öga, svullen kind och sprucken läpp. En av ärmarna på hennes klänning var nästan avsliten. Jag är ledsen, Ninive, sa hon med grötig röst, som om det gjorde ont bara att tala. Vi såg dem inte förrän det var för sent. Egwene låg på golvet. Hennes ansikte var täckt med blåmärken och svullnader, nästan oigenkännligt. När Ninive kom in i rummet med sin eskort slängde en av soldaterna Egwene över axeln. Hon hängde slappt mot hans rygg som en halvfull säck med gryn. Vad har ni gjort med henne, sa Ninive. Bränn er, vad? En osynlig hand slog henne över munnen så hårt att det en kort stund mörknade för hennes ögon. Så ja, sa Joya Byer. Leendet på hennes läppar emotsades av blicken i hennes ögon. Näsvisa frågor och ohyfsat språk finner jag mig inte i. Hon lät som en mormor också. Du ska prata bara när du blir tilltalad. Jag sa ju att flickan inte ville sluta slåss, inte sant, sa Leandrin. Låt det bli dig en läxa. Om du försöker ställa till besvär kommer du att få samma behandling. Ninive ville hjälpa Egwene så mycket att det gjorde ont, men hon lät dem knuffa ut henne på gatan. De var tvungna att knuffa henne. Att vägra samarbeta var ett ynkligt sätt att slå tillbaka, men just nu var det allt hon kunde göra. Den leriga gatan var nästan folktom, som om alla hade bestämt sig för att det var mycket bättre att vara någon annanstans. De få som fanns inom synhåll hastade skyndsamt förbi på andra sidan gatan utan en blick på den svartglänsande droskan som stod framför huset, förspänd med 6 identiska vita hästar med stora vita plymer på grimmorna. Kusken var klädd likadant som soldaterna, men utan rustning eller vapen. En lakej i samma dräkt öppnade vagnens dörr när de kom ut ur huset. Men innan dess hade Ninni hunnit se vapnet som var målat där. Det föreställde en stridshandske i silver som grep om en knippe blixtar. Hon förmodade att det var först Samons vapen, säkerligen en mörk vän, om han har med svarta aja att göra. Ljuset bränner honom. Men just nu var hon mer intresserad av mannen som föll på knä i leran när de steg ut från huset. Bränner dig, Sandra. Varför? Hon hajade till när någonting som kändes som en påk slog över hennes skuldror. Joya Byer log förmanande och vickade med pekfingret. Nu ska du visa respekt, barn. Annars kanske du blir av med tungan din. Leandrin skrattade. Hon körde in fingrarna i Sandras svarta hår och drog bak hans huvud. Han såg upp på henne med samma blick som en trogen hund. Eller en byracka som väntar sig att bli sparkad. Döm inte den här mannen för hårt. Hon fick till och med ordet man att låta som hund. Jag var tvungen att övertala honom att tjäna oss. Men jag är bra på övertalningens konst, inte sant? Hon skrattade igen. Ljus, tänkte Ninni. Vad har de gjort med honom? Vad tänker de göra med oss? Hon och Elaine blev brutalt infösta i droskan och mellan dem satt Egwen hopsjunken med huvudet hängande mot bröstet. Leandrin och Rihanna steg in och satte sig på det framåtriktade sätet. De omgavs fortfarande av Sairas glöd. Vart de andra tog vägen brydde sig Ninni inte mycket om just nu. Hon ville röra vid Egwen, trösta henne, försöka lindra hennes smärta. Men från halsen och nedåt var hon som förlamad. Alla tre var bundna i ett sammanvävt flöde av luft, lika orubbligt som om de varit invirade i lager på lager av hårt virade filtar. Droskan ryckte till och kom i rörelse. Trots de fjädrande läderämmarna gungade den svårt i lervällingen. Om ni har gjort henne illa. Ljus, jag ser ju att de har gjort henne illa. Varför säger jag inte det jag menar? Men det var nästan lika svårt att pressa fram orden som det skulle ha varit att lyfta handen. Om ni har dödat henne ska jag inte vila en sekund förrän ni alla blivit fångade och dräpta som vildhundar. Rihanna blängde på henne, men Leandrin fnös bara. Var nu inte fullständigt stollig, vildbrukare. Ni behövs levande. Med dött bete fångar man ingenting. Bete? Åt vad? Åt vem? Det är du som är stollig, Leandrin. Tror du att vi har kommit hit ensamma? Bara 3 stycken? Och inte ens fullvärdiga systrar? Vi är betet, Leandrin. Det stämmer. Och du har just gått i fällan som en fet ripa. Tala inte om det, sa Elaine vast, och Ninni blinkade förvånat innan hon begrep att Elaine hjälpte till med hennes påhitt. Om du låter ilskan ta överhanden berättar du bara vad de inte får höra. De måste föra oss in i klippan. De måste... Tyst, fräste Ninni. Nu är det du som låter tungan halka. Elaine lyckades se förlägen ut trots svullnaderna. Där fick de någonting att bita i, tänkte Ninni. Men Leandrin bara log. När ni tjänat färdigt som bete ska ni få berätta allting. Ni kommer inte att vilja någonting hellre. Det sägs att ni kan bli mycket starka en dag. Men jag ska se till att ni alltid kommer att lyda mig. Redan innan först Belal sätter sina planer för er i verket. Jag har sänt bud efter Myrdrailer. 13 stycken. Det sista kom som ett skratt över rosenknoppsläpparna. Ninni kände hur inälvorna knöt sig inom henne. En av dem förlorade. Fasan fick hennes sinnen att domna. Den svarte är fjättrad i Shaul Gul, bunden av skaparen i själva skapelseögonblicket. Men ramsan gav henne ingen lindring. Hon visste allt för väl att en stor del av den inte stämde. Plötsligt gick resten av det som Liandrin sagt upp för henne. 13 myrdrailer och 13 Aesir Daer av svarta Aya. Hon hörde Elaines skrik innan hon insåg att hon själv skrek. Skrek och slet vanmäktigt i sina osynliga bojor av luft. Deras förtvivlade skrik blandades med Liandrins och Rhiannas hånfulla skratt.